inte konstigt att man ligger i sängen och tänker tillbaka på dagen som oron kan komma för många.
Nej,
det är för att då har man inget annat chatter och man har inget annat att sysselsätta sig med. Och det här är ju lite grann vad hela samhället nu har hamnat i. Mm. Bara en paus. Alla ligger i sängen och tänker på så här, hur går det för oss egentligen?
Ja, precis.
I panik liksom.
Ja. Ja.
Men Erik, välkommen ska vi säga nu när mickarna är på. Till, ja, men detta blir ett extrainsatt avsnitt av Ångestpodden.
Yes, det blir det.
Alltså nu har vi inte, nu satte vi på mickarna för sent, började jag känna.
Jag har redan haft ett jätteintressant samtal här, helvete. Men för de som inte vet, vem är du?
Heter Erik Fernholm, driver en stiftelse som bygger en app som heter 29K. Och har spenderat mitt liv egentligen på att försöka förstå liksom, hur vi funkar som människor, hjärnan, lyckoforskning, motivationsforskning. Så pluggade det akademiskt i 5 år och har jobbat mycket som liksom, vad ska man säga, bryggan mellan den kunskap vi har om de här ämnena och de som blir hjälpta av att få ta del av den. Så jag brinner väldigt mycket för att försöka förstå så här, hur skapar vi ett bra liv för oss själva, men kanske ännu mer nu på senaste tid, hur skapar vi ett bättre samhälle för oss alla? Och vilka individer är det som gör det? Så har liksom, jag är inte forskare själv och inte psykolog, men har liksom ägnat hela mitt vuxna liv åt den här typen av forskning.
Mm. Men du ska få, trots att det här är ett extrainsatt avsnitt, ska du få liksom vår standardfråga i Ångestpodden. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Alltså någon typ av oklarhet, att inte veta vad jag ska göra eller vilken väg jag ska gå, men samtidigt att jag känner att det är viktigt. Och den kombinationen att någonting som är viktigt men som är väldigt oklart för mig. Som något mörkt litet moln.
Alltså just nu står ju världen i princip still på grund av den här pandemin som vi är i. Hur tror du att det här, alltså hela den här tiden påverkar oss psykiskt?
Ja, men alltså enormt. Det är precis det som den gör. Den påverkar oss psykiskt. För den yttre världen har stannat upp för första gången för många. Och för hela samhället första gången någonsin. Så den psykologiska aspekten, den inre dimensionen av livet och även våra relationer har liksom satts i fokus. Och det folk upptäcker där är så himla olika saker. Vissa upptäcker att de har aldrig mått bättre. Som min mamma.
Är det så?
Hon har aldrig mått bättre.
Fick faktiskt några som skrev det till oss. Mm. De skrev att de var oroliga. Alltså att så här, när det drar igång igen, för nu mår jag bra.
Ja, exakt. Och då får man en ångest kanske för att man är så här, man får dåligt samvete och känner en skam av att så här, oj, men jag mår ju faktiskt inte. Om jag känner efter så mår inte jag så dåligt av det här. Borde jag skämmas för det? Och är det fel av mig att känna så? Så det är någon typ av så här, nivå 2 efter ens första reaktion, så får man den andra. Men sen tror jag också väldigt många är konkret drabbade av situationen och har väldigt många nära och kära som kan bli drabbade eller som är i riskgruppen eller som är drabbade. Och det väcker ju liksom, det väcker så mycket frågor på så olika nivåer som är liksom, bara att det finns några som är liksom några arbeten som verkar vara viktigare i samhället än andra, det är en enorm fråga som väcks då i hela näringslivet och för alla som jobbar. Det är så här, oj, vad är det jag jobbar med om jag inte är så behövd nu? Eller en känsla av liksom, wow, vilken tacksamhet jag känner för alla de som jobbar inom sjukvården eller liksom vad det nu vara. Så det sätter ju väldigt mycket på sin spets.
Men jag tror att jag har känt på ett sätt att jag bara så här, gud, alltså hur kan jag inte ha högaktat sjukvården innan? Alltså jag skäms typ för hur jag har bara tagit det för givet på ett sätt.
Mm.
Att jag bara så här, ja, vi kommer aldrig kunna tacka, ge tillbaka. Alltså det är så här, det är för stort typ. Så har jag känt.
Och jag tänker typ med att så här, den vågen av mycket ångest som har liksom bubblat upp nu i och med detta. Jag tänker också mycket på att det kanske har gått runt många och mått väldigt dåligt, men de har kunnat trycka undan det tack vare att de har kunnat gå till jobbet eller så här. Man har kunnat dölja sin ångest mycket enklare innan för att man har kunnat underhålla sig på andra sätt, men nu blir allt så tydligt hur man mår, alltså ingen har möjlighet längre att trycka undan sina känslor, Och det är därför det bubblar upp så mycket ångest hos många. Och det blir liksom som en inre kris för många människor. Mm. Man vet inte hur man ska hantera det. För man har inte fått några redskap.
Nej, exakt. Och det är ju liksom... Alltså, det, om man har liksom grottat runt i personlig utvecklingsvärlden eller i positiv psykologi eller vad det nu är, då har man liksom stött på ett begrepp som heter flow. Mm. Där det är så här, jag har ett tydligt mål, jag har direkt feedback, fullständig koncentration och en lagom stor utmaning. Och det är ofta vad liksom ens karriär är eller hur ens vardag ser ut. Liksom. Man har packat in lagom mycket grejer, det händer saker hela tiden. Och man är liksom lite slukad och så bara, wow, vad händer med den här dagen? Eller vad händer med det här året? Och det som händer då är att man har de här 30, 40, 50 eller numera har man ju de här 20-årskriserna. Mm. Där man är så här, där man stannar upp för första gången och bara så här, oj, okej, jag har levt en kvart av mitt liv eller jag har levt hälften av mitt liv. Och då får man en kris. Men det är för att man har slukats in i det här liksom icke-reflekterande sättet att leva sitt liv. Så man liksom har sugs in i en tunnel som om man är som metafor. Och nu helt plötsligt så för hela samhället så har vi liksom dragits ut ur tunneln.
Mm.
Och tittat på så här, vad är det som egentligen är viktigt? Och precis som du sa, liksom att så här, sjukvårdspersonalen eller de som, ni vet, håller uppe samhället som inte uppskattade lönemässigt och de inte värderade. Och helt plötsligt får vi liksom ett helt annat perspektiv på att så här, dels är det lite grann som att man liksom metaforiskt möter döden.
Mm.
Och så här, oj, saker som jag tog för givna skulle fortsätta för alltid kunde ta slut.
Mm.
Det finns ju liksom en typ av reflektion som är ganska djupgående där. Och börjar man upptäcka saker som till exempel att oj, jag har levt på ett sätt som jag inte har varit stolt över. Så nu när jag tittar på det så känner inte jag så här, wow, vad jag kan liksom stå här med rak rygg och bara wow, jag har verkligen prioriterat min tid och mitt arbetsliv och mitt bolag och hur vi har prioriterat lönerna i samhället. Ja. Vi är stolta över det. Det är vissa som känner så. Vissa delar av samhället så känner vi så. Men i många andra där man inte har levt i linje med sina värderingar, det man tycker egentligen är viktigt, då upptäcker man det. Och det är ju smärtsamt. Mm. Men då är det ju smärtsamt att stanna upp. Liksom, för att det är så jävla skönt att sitta i den här bilen och tänka att allting ska gå lite snabbare. Lite mer pengar, lite mer BMW, lite mer popularitet, lite mer följare. Men sen när man stannar upp och börjar titta på det här utifrån, så här, vart var vi egentligen på väg och är jag stolt över det? Liksom. Så vi har liksom tvingats in i en reflektion eller typ en kris. Liksom.
Ja. Men vi tänkte med, alltså, i en sån här kris är det ju väldigt lätt att så här, jaga upp sig, känna sig stressad. Alltså inte minst här i början av coronakrisen när man såg här i Sverige folk började bunkra mat, toalettpapper. Alltså vad händer egentligen i oss? Alltså varför blir man så i den här uppstressade situationen?
Ja, exakt. Alltså, så fort vi, jag menar, frontalloben är liksom till för att projicera bilder in i framtiden och liksom måla upp scenarion. Och det är så vi tänker på häftiga visioner och säger så här, här vill jag ha en stor byggnad eller jag vill göra det här i sommar eller jag vill ha en sån här typ av relation. Liksom. Men evolutionärt sett så är vi också trimmade för att liksom måla ut mardrömsscenarion för att det gjorde att vi överlevde. I farliga situationer så var det den som kunde måla upp värst scenarion som överlevde. Så liksom att titta på en tiger och bara säga, nej men jag ska inte döma den är säkert snäll. Det passade liksom inte historiskt. Så bra. Så de som har, man har den här negativity biasen, att man lägger mycket större vikt vid risker än vid möjligheter.
Ja.
Och den aktiveras ju något enormt här. För vi har risker på lön, vi har risker på, du vet, boende kanske, relationer, hälsa, människor man älskar. Och man får dessutom olika typer av information, så man vet inte vem man ska lita på. Liksom, är det här en pandemi och att det är någon annan som har liksom planterat det här viruset? Eller är det liksom, nu vi ska hålla ihop och lita på varandra? Eller nu vi ska tänka på oss själva? Så det finns en väldigt stor osäkerhet och det är viktigt för oss att ta beslut.
Ja.
Så att det är liksom, det är som krattat för att vi ska ha mycket ångest och oro i en sån situation.
Som gjort också för konspirationsteorier.
Så blir det ju.
Exakt, och det är inte konstigt liksom, när hela internet är liksom, det finns ett incitament, det vill säga att det finns liksom en fördel för de som bygger dokumentärer att måla ut en sån här typ av story.
Mm.
Det betyder ju inte att alla liksom, alla konspirationsteorier är fel, men det finns liksom, men man ska nog verkligen liksom ifrågasätta det, för att det är precis som att när jag bråkar med min fest med Moa och som är mamman till våran son, så det är skönare för mig när vi bråkar och tycker att det är hon som är dum i huvudet.
Mm.
Emotionellt så är det bara så nice. Och bara så här, det är ju du som har fel. Så här, hur kan du inte se att det är du som är dum i huvudet i den här situationen?
Mm.
Och det är precis samma del i liksom vårt beteende och i vårt psyke som attraheras till en sån enkel story. Ja. Att så här, allt är ju ditt fel. För det är sjukt jobbigare för mig i den situationen att säga så här, Alltså det här är förmodligen hälften mig. Minst hälften mig. Ja. Den är sjukt mycket jobbigare för mig att bära. Och speciellt när jag har mycket känslor i kroppen. Och av samma anledning så vill vi kasta oss över liksom ett enkelt narrativ om vart det här är eller vem har rätt, vem vi ska lyssna på. Istället för att faktiskt bottna också i vår egen åsikt och säga liksom, jag kanske inte bara enkelt ska följa någon annan som berättar för mig hur sanningen är. Inte någon, utan jag ska vara liksom kritiskt granskande av all information.
Mm. Men är det därför med som liksom Anders Tegnell har ju liksom blivit så idoliserad. Jag idoliserar ju honom på ett sätt. Jag säger bara, åh gud Anders, jag älskar honom.
Jag blev avis på han som tatuerade in hans ansikte. Varför var det inte jag som kom på det? Ja.
Alltså såhär, du och jag, såhär, det är ju liksom såhär, heligt för oss när såhär, är det Anders på presskonferensen idag? Mm. Och man märker ju det väldigt starkt. Alltså, precis. Är det också av den anledningen?
Det är precis samma sak. Ah. Liksom. Så att, och nu vill jag inte stryka er mot hårs här, liksom, men att man går in i ett såhär, åh Anders, att man känner de här känslorna för honom, det är ju också helt irrationellt att det finns en Facebookgrupp som säger så här, heja Anders. Utan det borde ju vara så att allting som han säger bör vi titta på dess meriter. Stämmer det han säger, stämmer det inte? Och om vi börjar lita på honom för att han är en viss typ av auktoritet, då är det auktoritärt tänkande. Ja. Då slutar vi tänka själva och så börjar vi lyssna och tänka liksom från vad han säger. Det är han som äger verkligheten, det är han som vi, och det är ju liksom, det är ju ett farligt, det är det som skapar liksom ganska farliga rörelser när de här människorna sen som får den makten oifrågasatta kan driva genom förändringar i världen och samhället istället för att ha den här sunda, kritiskt granskande, lite jobbigare konversationen där Anders också måste motivera exakt varför och vad och hur de gör som de gör, och vi kan ifrågasätta det och välja att inte tro på det eller
men,
inte.
Men det är det som känns som ett problem idag, att, och alltså jag är ju en del av det också. Jag dels vet jag inte riktigt hur jag ska ha det här kritiska ögat och jag orkar inte tänka.
Nej, exakt. Och det är det här som är så knepigt liksom, med det moderna livet. Liksom, att vi, förr i världen så hjälptes vi åt i mindre grupper där man liksom hade sin lilla tribe och man ägde olika områden, olika ämnesområden som man liksom stöttade varandra med. Precis som ett företag har liksom, en marknadsavdelning och en liksom, produktion eller vad det nu är. Och nu när vi lever i ett väldigt individualistiskt samhälle, då ska du göra det helt själv. Du ska vara liksom din egen marknadsavdelning, din egen produktionsavdelning, din egen säljavdelning, och du orkar inte, för det tar väldigt mycket energi och tid att bottna i ett beslut ordentligt liksom. Och du har väldigt lite stöd i det också. Ska du lyssna på den där gurun eller den där gurun, och liksom, det är ju nästan så att desto mer komplext samhället blir, desto mer driv finns det för de här enkla storiesarna som hijackar folk och får dem att tänka mer som den här gurun och bara, gud vad skönt det var att bara ha någon som såg åt mig hur det var i varje fall.
Ja,
så jag slipper tänka själv. Men det är också så man bygger väldigt farliga grupper som liksom blir väldigt mycket grupptänk och en mobb som till slut har en fiende och liksom målar ut den här storyn av det här enkla narrativet. Och det är det här, det är egentligen. Och det här är inte konstigt, det här är som människan funkar. Det är precis som att liksom, när vi är hungriga så är vi mer rasistiska. Det är bara ett faktum i hur vår hjärna funkar. Det är inte så många som känner till det, men har låg blodsocker. Ja. Och det här känner vi ju till. Det är precis samma som med mitt exempel med Moa. Att jag tycker att det är hon som har fel när jag är sur. Av exakt samma anledning, när du är hungrig eller trött, då kategoriserar du människor mycket, mycket mer än vad du gör annars. När du är trygg och liksom har högt blodsocker eller emotionellt trygg eller bara liksom du har bottnat i vem du är, då är inte du lika hotad av andra eller har samma behov av att kategorisera dem på det sättet. Så de har gjort massor med sådana här coola studier som visar på liksom att sänk blodnivån på någon, blodsockernivån, så blir de mycket, mycket sämre och mycket mer kategoriska, det vill säga rasistiska om det gäller människor, i sitt beslutsfattande. Så att det här är ju liksom spännande. Ja, det är skitspännande. Jättespännande. Och det häftiga är ju kanske inte att nörda in i forskningen och alla de här studierna. Det häftiga är när vi kan börja se oss själva. När ni kan se att ni älskar Tegnell lite oproportionerligt mycket. Då är det som en liten röd flagg och säga så här, oj, okej, coolt. Här kommer mitt emotionella system in och hijacka mitt beslutsfattande, för jag vill tatuera in honom på mitt lår liksom. Och det är inte fel att känna det, man ska ju bara se de känslorna när de kommer och säga så här: wow, det måste nog bero på att jag känner ganska mycket osäkerhet kring det här informationslandskapet. Så man lägger märke till hur de här känslorna drar en åt olika håll, och genom det så kan vi också börja lära känna oss själva på ett mycket djupare plan och fatta kanske så här: okej, jag verkar dra mig till någon som ger mig en enkel story. Jag kanske ska bottna i vad min bild av den verkligheten är innan jag, tack vare att jag kände att jag ville lyssna så mycket på den här personen, så kanske jag ska backa ännu mer. Alltså, eller bara vad man nu ska dra för slutsats om sin egen känsla, det får vara upp till en själv, men att man lägger märke till dem först och ser dem som meningsfulla mönster som försöker lära dig någonting. Och inte att man bara ska lyda känslorna, för då blir man ju liksom lite grann som en robot eller ett djur liksom som impulsivt följer känslorna, utan man observerar att man finns där och bara wow, där var mycket attraktion, eller där blev jag väldigt arg. Vad var det i mig som väckte det? Varför blir jag arg när jag lyssnar på Tegnell? Liksom? Varför blir jag glad när jag lyssnar på honom? Varför blir jag...
Hur kan jag bli så trygg att det är liksom...
Ja, orimligt trygg. Ska jag verkligen det? Det är som att han står där med en liten kaffekopp och jag bara, åh, han är så gullig.
Nej, men jag är bara så här, gud, jag är så trygg. Det här kommer ordna sig. Alltså, det
även om man står där och säger att nu går kurvan upp igen, så, alltså, då blir jag ju ledsen och lite uppgiven. Men jag tycker ändå att jag är trygg för att jag får höra hans röst.
Ja, han kommer lösa det här. Ja. Det är som att jag tror att han ska lösa. Alltså, förstår ni?
Ja.
Ni hör ju.
Och bara att se sig själv i den processen. Se sig själv i sin ångest. Se sig själv i vad det är som väcker ångest och inte. Eller vad som väcker de här känslorna av tillit till exempel.
Precis.
Det i sig är liksom, det är som den optimala startpunkten för att dels lära känna sig själv, men också för att börja leva ett mer meningsfullt liv. För om du inte känner dig själv, om du inte har sett de här mönstren i vad det är som drar dig åt olika håll, då är du lite grann som en främling för dig själv.
Ja.
För du vet inte om att du har det här mönstret i att så här, shit, när jag blir rädd, då vill jag ha en stark partner. Men jag tänkte på det här när jag börjat i olika universitetsklasser. Att så här, i början av årskullen, när man har en ny klass, alltid folk som blir ihop, typ på första, andra veckan. Tänk på det. Och det är för att det är så mycket osäkerhet, man är en ny roll. Och vad vill man då ha liksom? Bara, boom, en trygghet.
Ja, det stämmer. Vadå, det stämmer neråt i ålder med ju. Alltså det stämmer
göra.
Redan högstadie, det stämmer. Alltså nu när jag tänker så här, mina vänner och liksom allt. Stämmer, jag har ju så.
Är det sant? Ja. Liksom, väldigt mänskligt, väldigt naturligt. Ingenting fel med det.
Nej,
men väldigt intressant att bara så här, för att om man inte ser de här mönstren i sig själv och inte ens lägger märke till dem, då kanske man blir slav under dem. Så precis. Då för varje ny klass du skulle då börja, så är det så här, ny partner.
Ja,
och då finns det risk att man liksom återupprepar gamla mönster genom hela sitt liv. Kanske som man är från sina föräldrar, vad det nu är. Och inte kommer förbi dem. För när vi kommer över de här, då kan vi börja agera på ett sätt som verkligen är viktigt för oss. Och börja skapa en omgivning som vi sen också är stolta över. Och då nästa kris, då kanske liksom man vaknar upp och då om det är en ålderskris, att man har blivit 45 eller att man liksom, eller ni vet, nästa pandemi, då bara, ja, jag känner att jag står för hur jag har fördelat liksom tid i mitt liv och hur jag lever. Och det är på något sätt en, det tycker jag är ett fint mål. Det är liksom, alltså, att leva ett meningsfullt liv är inte, men som man själv får definiera.
Ja,
är liksom inte ett det är en ganska fin sak att sikta på, tror jag.
Men det är ju många som verkligen har tappat så här hoppet nu om framtiden och så där. Man kanske har blivit av med jobbet, man är jätterolig ekonomiskt, var det ju jättemånga som skrev till oss. Alltså, om man då upplever en kris liksom för första gången, alltså finns det typ så här några frågor man kan ställa sig själv för att just nå det här som du säger, liksom lite mer den inre kärnan, hur man liksom lär känna sig själv på djupet.
Ja, exakt. Och jag menar, först och främst, jag vill inte komma med några enkla, snabba tips.
Nej, de hatar vi. De gillar
ja, nej, inte jag heller. Men om man säger så här då, att börja på en plats där du bara lägger märke till vad du känner och försöker se så här, vad är mönstret i det jag känner. Uppenbarligen är det någonting som är viktigt för mig här.
Mm.
Uppenbarligen är det någonting som min kropp signalerar någonting till mig nu. Och den försöker säga mig någonting. Det behöver inte betyda att den har rätt. Det kan också betyda att så här, Erik, du är trött och hungrig, du borde käka något. Så du har inte alla slutsatser i världen om att de har rätt, men lägg märke till dem. Liksom. Och sen när det gäller ångest i såna här situationer. Om man ska titta på den forskning som jag känner till och de psykologerna och professorerna som jag jobbar med, jag tror att den, alltså i breda penseldrag ska jag säga att det finns nog ändå en konsensus kring liksom, att lägga märke till dem. Se dem också så, alltså försök att acceptera att de finns där och inte bara fly dem. För så fort vi börjar fly och inte vill känna att vi har ångest, våra strategier för att göra det brukar ofta bli ganska kortsiktiga. Det är en till öl, eller det är att vinna argumentet,
exakt,
att ha rätt, att göra saker som är väldigt oklara till enkla och säkra. Att så här, det här är sanningen, liksom det här viruset är inte farligt, punkt slut. Mm. Eller det här viruset kommer rasa hela samhället. Alltså att man låtsas att man kan se in i framtiden. Och det gör man för att man vill göra osäkerheten av att inte veta vem blir av med den.
Liksom. Precis.
Så då kastar man sig över en story. Så att inte göra det utan att faktiskt ligga kvar och andas lite grann, om man ska använda det som metod, i känslan. Och så här, sätta ord på den. Mm. Inte fel. Så här, det här är nog, jag känner de här sakerna just nu. Jag har liksom klump i magen eller jag har det här och här. Och sen det som också är intressant och det som kanske få lägger märke till eller tränar på utanför terapirummet, om man nu går till terapeut, är att, att sätta ord på det och dela det med andra människor. Speciellt om du känner dig trygg i de relationerna och svaret du får inte är tänk inte på det. Eller det är ingen fara. Eller du vet, någon som försöker komma med tips och tricks till dig och liksom lösa
tänk
ditt problem.
Inte på det. Man bara...
ja, tänk inte så mycket. Eller,
ja, okay, det, vi gör något annat nu.
Exakt. Och det här kanske, när man själv har ångest av de här känslorna, då kanske inte jag ska säga då till Moa liksom så här, men det, sluta försöka fixa mig liksom. Nu, är det du, nu gör du fel i ditt svar till mig. Det är väldigt lätt att jag liksom då, liksom tar den ångesten och typ börjar skylla på hennes sätt och lyssna på mig. Väldigt lätt att göra det så fort man har hört den här insikten, så bara, då tycker man att alla lyssnar fel.
Ja, precis, ja.
Men istället vända på den och säga så här, okej, när jag hör andra dela sin ångest, det är då jag ska träna på den här insikten. Så jag förväntar mig inte att andra ska göra det, men jag försöker ge det till andra. Och forskning visar också liksom att människor som pratar om och delar sina upplevelser, det de känner, det de upplever, sin oro, att det faktiskt hjälper. Så det finns liksom människor som har varit i krig och lider av PTSD och såna här saker, och de som är high disclosers, som i intervjuer delar ganska mycket av sin upplevelse och inte är liksom stängda som muskler liksom, de är lyckligare, de har lägre nivåer av liksom flashbacks, de har bättre immunförsvar, de lever längre. Så det finns ganska coola studier om just vikten av att dela. Vi verkar vara liksom byggda för det. Så den här liksom, tyvärr kanske mer manliga, stoiska, hålla ihop och ha kontroll, precis, och ha svar, den verkar inte spela den gruppen i fatet. Liksom. Det verkar inte vara en bra strategi.
Nej.
Så liksom att hålla in och säga inte superbra. Att kunna sätta ord på det. Så känna av det, försöka lyssna på mönstret, sätta ord på det och dela med andra, är liksom en superbra start. Det stärker också relationer att få dela med, precis, oss på insidan av hur andra har det, och då får man den här som Christine Neff, den här self-compassion-forskaren som är fantastisk, har forskat mycket på den här common humanity-grejen, att så här, vi alla är rätt fucked up, vi alla är lite trasigt skadat gods, men vet du vad, till skillnad från vad självlöpsrörelsen och självkänslarörelsen har sagt dig, du är inte unik.
Nej.
Du är inte en liten snöflinga. Vet du vad? Du är standardgods. Du är precis standardgods. Men du är standard på sättet att vi alla delar våra rädslor. Vi alla delar otillräckligheter. Precis. Vi alla delar det vi är mest rädda för, som Carl Rogers sa. Alltså, eller det han sa egentligen var väl liksom mer i stil med att så här, det som är mest hemligt och privat för oss är det vi delar mest med alla andra människor. Så liksom, att faktiskt sätta ord på det gör att vi också känner igen oss i andra och känner att vi inte är så himla individualistiska, så speciella.
Nej, men det är skönt.
Ja. Det är skönt, ja. Det är ju så befriande.
Ja.
Ja, fantastiskt.
Jag vill inte vara unik. Men väldigt, väldigt många skrev faktiskt också så här, att de hade liksom börjat få en ångest kring att nu när man helt plötsligt har en massa tid över, mm, så tar man inte tillvara på den tiden tillräckligt.
Mm. Alltså man känner en press på att så här,
exakt,
men nu har jag så mycket tid över så nu ska jag bli mästare på att odla här.
Ja. Mm. Oj, liksom, nu måste jag börja med det där konstprojektet.
Ja, precis. Alltså.
Precis. Ja, precis. Och jag menar, när det gäller motivation, oavsett vad man ska göra, så finns det liksom två stora kategorier av motivation. Den ena kommer inifrån och den andra kommer utifrån. Så det första man ska kunna undra över är så här, är det för att du ska kunna berätta för folk efteråt vad du gjorde med din karantäntid?
Ja, det är det. Ja, 100%. Min nya karantänshobby.
Exakt, ja. Så man kan dela det på Instagram. Ja. Så ja, det här var det jag gjorde. Liksom.
Precis. Medan alla ni andra bara låg under täcket och mådde dåligt. Alltså.
Precis. Och då skulle jag uppmuntra till att man... Det är inte så att man struntar i det helt kanske bara för att man har sån motivation. Det kanske är viktigt att man ska utforska den delen och se hur det leder sig om man liksom blir bättre och bättre på att visa upp den bilden för andra. Att jag minsann tog vara på min karantäntid. Mm. Liksom. Och gör ett experiment. Testa och se hur det känns. Liksom, och om det var viktigt för dig. Så här. När du tittar tillbaka på karantäntiden, hur skulle du bli stolt att du har använt den om du inte berättade för någon?
Mm.
Så att då mixar man inte in yttre motivation, exakt, eller sociala medier eller vad andra ska tycka. Då är det verkligen så här, okej, okay, utifrån vad jag tycker är viktigt i livet, hur skulle jag vara stolt att jag använt den här tiden, den här dagen, det här samtalet, den här kvällen. Och för mig när jag har ställt den frågan, för jag fastnar ju väldigt mycket i ett scrollande på riktiga dåliga Facebook och alla. Alltså jag bara känner så här, vad gör jag med mitt liv? Alltså det här är jag som aktivt bara ger bort viktig tid till saker som inte är viktigt överhuvudtaget. Mm. De hijackar mitt liksom limbiska system och det är en liksom nya scroll. Och jag har börjat klicka, jag klickar på de här filmerna som ni vet så här, som man aldrig ska klicka på, men som är så här, oh, you'll never believe what happened. Nej, nej, nej. Och så fort man börjar klicka på dem, då börjar man få mer och mer utav dem. Så jag kan ju sitta där och bara så här, alltså, ja, men det här är ändå lite kul liksom.
Det är
och så
som bara, jag med TikTok som jag är väldigt, jag relaterar till varandra liksom så här 13 år.
Ja, men liksom,
visst, så, ska jag kanske göra någon sån här dans liksom.
Ja, liksom,
helt plötsligt känns det gärna sån här rim.
Ja, men det är lugnt.
Exakt.
Yeah. When up up.
Alltså, vi kan ju dem redan.
Och då är jag inte ens inne på TikTok, ska jag säga. Så jag är så här, don't even go there.
Ja, men exakt. Alltså, ja, jag vet. Alltså, och det är så här, att ta till sig underhållning och att så här, underhålla sig själv och bara så här, nu ska jag slappa ner mig totalt liksom. Mm. Kör liksom, om det är det som liksom känns viktigt att göra, go for it liksom. Försök inte bli någon så här pretentiös med att försöka leva dina värderingar hela tiden bara, idag är den här värderingen viktig för mig, alltså det är ett så här seriöst liksom.
Mm.
Men däremot det jag har tänkt på det här för min del, så tänker jag så här. Så jag har en son hemma som är, eller vi gör det, liksom jag och Moa, som är 10 månader. Och jag märker ju liksom att så här, jag är verkligen mycket sämre pappa när jag har telefonen i handen eller när jag har den i fickan. Alltså så jag skäms. Så det är så här, det är nästan så att jag ibland är så här, kan inte han bara somna så att jag kan få scrolla? Och jag skäms, alltså jag skäms som en hund när jag ser det här beteendet i mig själv. Det är verkligen någonting som jag inte är stolt över. Men så har jag accepterat lite grann att jag har inte jättemycket kontroll över den här situationen i mitt eget beteende, så jag liksom, jag tappar kontrollen hela tiden. Så det jag försöker börja göra nu är liksom verkligen att lägga från mig, lägga bort telefonen, lägga bort datorn så de ligger i ett annat rum, så att de liksom inte ens är i min närhet, så att det finns en tröskel för mig att komma över till mitt dåliga beteende. Och det här har man också sett liksom i beteende liksom förändringar. Mm. Är så här, om du vill sluta käka godis, köp inte hem det. Eller åtminstone det, lägg det så att det inte är synligt. Liksom. Om du vill träna mer, lägg fram dojerna så att de syns ofta. Så att du triggar din hjärna i saker som är positiva. Och exponerar dig i synfältet, alltså det riktiga synfältet. Liksom. Vad är det som är här framme? Det kommer liksom prima dig konstant. Så att man inte bara tänker att så här, jag ska styra mig själv för att jag är i kontroll, utan acceptera att jag är inte supermycket i kontroll, så vad jag gör då istället är att jag börjar kontrollera lite mer min omgivning och designa min omgivning så att den uppmuntrar mig att göra det som jag verkligen skulle vara stolt över i större grad.
Ja, men just det här med telefonen, alltså det har jag tänkt på mycket, för vi hade ju Nanna här Hon forskade vid Handelshögskolan och just på liksom sociala medier. Och när hon berättade för oss att så här, alltså man mår på riktigt dåligt när telefon, om man inte vet vad sin telefon är. Och jag bara så här, sen hon sa det, jag märkte på mig. Mm. Lägger den i något rum, jag är helt upp. Åh mm-hmm. nej gud, vad är det någonstans och hjälp mm. och...
Som alltså, att är lite ömma för den liksom.
Ja, nej, men jag älskar min telefon. För mig själv vet, så här, gud, vad, och också att möjligheten finns ju att det har hänt något sånt jäkla bra mm. på den jäveln nu när jag inte har den.
Mm. Ah. Ja, jag tänker alltid på en bild som jag såg som jag tyckte var så fantastisk, som var så här, det är en skogsdunge, en stig med två barn som går mm. med så här stora backpacks och de är kanske så här 4-5 år gamla.
Mm.
Och så är det så här: no child ever remembers their best day of TV games eller av Facebook eller av scrolling liksom.
Oh,
utan de bästa dagarna i livet är ju fyllda av helt andra saker.
Exakt.
Så vi betalar ju en sjukt stor kostnad för att inte missa den där grejen mm. eller få reda på den ett par timmar sent liksom. Ja, den är väldigt intressant. Och det här är ju någonting som också späds på när vi är i en sån här situation.
Precis.
Kortsiktiga beteenden som är liksom mer åt lättje hållet. Mm. Det ger mig en kortsiktig liksom positiv känsla. Men på lång sikt så hindrar den ofta mig från att faktiskt göra det som jag mår bra utav på riktigt.
Mm.
Och när man gör många sådana kortsiktiga liksom beteenden, om man till exempel är i en relation, då subtraheras ju det lite grann från relationen och kvaliteten av relationen. Så att liksom till slut så de läggs ju på varandra och påverkar varandra över tid. Så att till slut har man inte frågat sin partner hur de egentligen mår. Det är ändå en pandemi liksom. Så här, hur mår du egentligen? Och tagit tid för att lyssna utan telefonen i handen.
Exakt,
eller fickan. Utan verkligen varit där. Och det finns ju färre timmar på dagen när man har scrollat bort ett par av dem. Så de här negativa beteendena kan liksom... ha en ganska stor effekt över tid. Så bara liksom, ja, men man tänker inte på det, men den här exponentiella funktionen, så här, 1% ökning varje dag, det är ju väldigt lite, 1%, så att jag scrollar 1% mer varje dag.
Mm.
På ett år så är det 36 gånger mer. Det är rätt sjukt liksom.
Mm. Kul.
Ja. Så man får passa sig.
Ja, men det är väldigt lätt med att få liksom katastroftankar. Alltså det har man väl. Jag har mycket katastroftankar alltid. Ja, men just i en sån här pandemi då liksom, mm. hur drabbad kommer jag bli? Hur länge kommer det här vara? Speciellt när man inte riktigt kan få svar på de frågorna, för ingen vet ju hur länge den här
många
pandemin.
Många skriver det så här, det finns inget slutdatum. Nej. Hur fan förhåller jag mig till det här?
Precis, liksom? Så hur ska man liksom, hur bromsar man katastroftankar?
Precis. Jag tror att alltså till att börja med så att faktiskt lägga märke till vilka tankar man har. Mm. Alltså att skriva ner dem eller sätta ord på dem hjälper ju något enormt. För då går man från att så här, det är en tanke som jag tycker beskriver verkligheten, till att jag ser den på papper och ser så här, jag har en tanke att världen håller på att kollapsa. Det är väldigt annorlunda. Alltså man har tagit ut den och gjort den till någonting man kan titta på.
Mm.
Och det i sig gör att man får lite distans till den. Man kan se att det kan finnas andra tankar. Man kan ifrågasätta den. Jag menar, det kan ju också vara så att det ligger någonting i den. Men då kan man liksom plocka ut de liksom kärnorna av sanning och jobba med dem.
Precis.
För det är, jag menar, sanningen är ju också den att vi lever i en tid av väldigt stor osäkerhet.
Mm.
Men det är också sant att liksom, oavsett pandemin eller inte, så framtiden ser ju mer oviss ut än någon annan generation någonsin har stått inför.
Mm.
Så att det är ju också, som det är en pandemi, ett gyllene tillfälle för oss att träna på att hantera osäkerhet.
Mm.
Så jag menar, vissa människor kommer ju gå ut ur den här pandemin och har tränat och nött väldigt mycket av såna här tankar och lärt sig väldigt mycket om sina mönster och hur de kan hantera dem. Och det är ju ett rätt häftigt fokus.
Precis.
Att man säger så här, okej, jag är verkligen i en utmanande situation nu. Jag hör de här katastroftankarna. Men kan jag lära mig något av dem? Hur kan jag förstå mig själv bättre, eller förstå hur jag reagerar på osäkerheter bättre genom den här resan?
Jag tänker mig att ovissheten kanske gör att man alltså om vi nu ändå ska lära oss att leva i ovisshet lite mer, så kanske det gör också att man ändrar sina värderingar och faktiskt blir bättre på att vara lite mer här och nu än att alltså sluta fokusera så mycket på framtiden. Jag har ju alltid varit livrädd för framtiden för att den typ är oviss liksom. Men det har också gjort att jag så här, ja, men har tänkt hela tiden att allt ska gå åt helvete liksom. Ja, men de här katastroftankarna som man ju lever med på daglig basis.
Ja.
Men ja, det är också, jag tror med att vi liksom kommer, det kommer kanske aldrig riktigt gå tillbaka till det normala, för nu har vi alla upplevt den här pandemin, alla kommer väl gå runt och vara lite oroliga att det ska hända igen, och det kommer kunna hända igen. Nu fattar vi att samhället är inte odödligt liksom.
Nej, exakt. Och vi kan stoppa det. Vi kunde stoppa samhället, det visste vi inte att vi kunde.
Nej, exakt.
Vi hade inte varit med om att det behövdes heller. Så oavsett hur vi kommer ur den här pandemin eller hur allvarlig den blir och sådär, liksom virusets konsekvenser eller de sekundära effekterna, så kommer vi alltid ha en annan berättelse om samhället och vad är möjligt, vad som kan hända i framtiden.
Exakt.
Och det behöver inte nödvändigtvis vara negativt.
Nej, exakt.
Det är liksom, det har ju en enorm styrka att säga så här, vet ni vad, om vi vill så skulle vi kunna göra mycket mer än vad vi tidigare trott. Det är häftigt.
Men jag tänker också på det du sa med att så här skriva ner sina tankar. Alltså jag jobbade så mycket med det när jag gick i behandling för min GAD-diagnos. För just liksom när man har mycket generell ångest och så här, jag hade ju så mycket orostankar. Och i min värld var det ju att jag hade ju aldrig ens kunnat konkret skriva ner att, men vad är det ens jag oroar mig för? Vad är de här katastroftankarna? Att få ner det på ett papper och se det, alltså det är en sån lättnad. Och också, det blir något helt annat att förhålla sig till. Så det tror jag, alltså, att många kanske upplever det för första gången nu, att så här, ah, det bara snurrar och jag vet inte. Att så här stanna upp och bara, fast vänta, vad är det som snurrar? Vad är det jag tänker?
Och det kan, jag tror det kan låta ganska banalt, alltså vad då skriva ner det, vad gör det för skillnad? Men att det faktiskt kan göra skillnad av att se det på papper.
Ja, men det, och, exakt, och det gör väldigt mycket med den. För att jag menar, när man loggar människors tankar över tid, så ser man att de tänker väldigt mycket samma saker om och om igen. Alltså det, man går gärna i en loop. Och att då få ut det och sätta det på pränt blir en helt annan process. Så det betyder något annat för en genom att man gör det på det sättet. Knepet med många av de här KBT-övningarna eller liksom, alla de här interventionsstudierna som finns som visar på så här, om människor gör den här övningen, den här skrivövningen, om vi håller oss till det exemplet, så vet vi att det kommer hjälpa dem. Alltså typ, det kan ju till och med vara så här, om de lägger ner 4 timmar totalt sett under ett par veckors tid, så liksom en kvart där, 10 minuter där, så vet vi om att de här människorna 6 månader senare kommer ha mindre ångest, kommer må bättre, kommer vara mindre deprimerade. Det här är vad forskningen vet. Alltså det här vet vi. Vi vet exakt vad folk ska göra för att ha sådana typer av effekter som varar över tid.
Exakt.
Det är hur häftigt som helst. Knepet är, folk gör det inte.
Nej.
Det trots är att de vet det. Om det, så gör de det inte. Så det här är ju liksom en av de stora frågorna. Som jag också har lagt mycket tid på.
Det är därför man pratar så mycket om att man måste vara motiverad. Precis. För att väl gå i terapi.
Men hur får man då folk att vilja göra det? För det handlar väl ändå någonstans om en vilja. Alltså,
nu börjar jag prata utan mic. Jag blir så exalterad. Fast vet ni, jag har aldrig hört det som du säger nu. Om man lägger kanske 4 timmar den info. Nu har jag varit väldigt motiverad för att jag har alltid, alltså när jag har mått som sämst, verkligen av min GAD, då har det inte funnits någonting annat för mig än att allt är bättre än att leva i det här oroshelvetet liksom, att vara orolig för allt. Så jag har liksom, jag har ju definitivt lagt de här timmarna. Du och jag varje gång, tänk att KBT fungerar.
Ja, men bara, det funkade denna gången.
Tänk
med
att jag mår bättre. Ja,
exakt.
Ja.
Precis, för det är också en del av när man tror på sina tankar. Är ju att man tror på sina tankar. Och då är det så här, varför skulle jag skriva ner de här? De är ju sanna. Det finns ingenting som kan ändra på dem. Det här är ju sanningen.
Ja,
exakt.
Och det är ju en del av problematiken. Så jag kan också konkretisera, så en av studierna som Self-Compassion gänget har gjort är precis den här. Så jag tror att de la liksom, jag minns inte exakt om det var så här 318 eller 14 minuter totalt tränad tid på de här övningarna, och sen fick de jätte imponerande effekter, påverkar ångest, depression, såna här saker åt rätt håll givetvis. Så att det är ju, vi fastnar ju i att vi också tror att våra tankar är sanna. Mm. Och så bryter vi inte det mönstret. Så frågan är, hur får man människor, hur får man sig själv också att komma över den tröskeln så att jag nöter lite grann?
Precis.
För egentligen så som vi är ju liksom med våra professorer och forskare från runt om i världen, bland annat Christine Neff också, grävt i de här frågorna väldigt länge och sagt såhär, okej, okay, om vi vet om att de här övningarna finns och vi vet hjälper människor, och en del av dem är ju det som man får träna på i terapi, men mycket av det är inte för kliniska nödvändigtvis liksom behandlingar, utan vi pratar liksom för den vanliga populationen. De är lagom trasiga, med lagom mycket, eller med, de är lika screwed up som oss. Liksom. men på sina unika sätt. Liksom. Och att vi då vet från psykologin att så här, majoriteten, alltså 90-95% av de åkommorna som folk lider av, har vi liksom, övningar, interventioner, program de kan gå som har effekter som varar. Det är sjukt häftigt. Alltså, det är så goda nyheter att psykologin har gjort så mycket framsteg de senaste 20-25 åren.
Precis.
Men då kommer nästa fråga om så här, hur sätter vi det här händerna på folk på ett meningsfullt sätt som de faktiskt gör. Och då är det egentligen tre grejer som behöver komma på plats. Som jag har förstått det, men som också liksom alla de här då 50 forskarna som vi jobbar med och psykologer har landat i. Ett är att jobba med evidensbaserade grejer.
Tack.
Och matcha rätt grej med rätt person.
Ja.
Så det. Liksom, DBT kanske inte passar dig, men det kanske är någonting annat. Liksom. Eller det kanske inte är liksom just den där self-compassion-grejen. Du kanske ska hålla på med relationer. Liksom. Mm. Du måste ju matcha mot behovet. Och sen två, du måste nöta över tid. Mm. Som vi sa, liksom, tre snabba tips, ain't gonna do it. För de förra tre snabba tipsen du fick hjälpte inte heller. Så mer av det kommer inte göra det. Liksom. En till självhetsbok kommer inte göra det.
Nej.
För förra hjälpte inte. Så träna, exponera dig, nöt över tid. Och den tredje komponenten som är den viktigaste är trygga relationer med andra människor som faktiskt lyssnar på dig och som inte försöker fixa dig. Det här är det som man analyserat, de har gjort några metastudier på terapi. Och då ser man så här, vad är det som egentligen driver effekten? Varför funkar terapi egentligen? Liksom? Är det att de är skolade i KBT eller är det att de är skolade i psykoanalys? Eller vad är det som är grejen? Liksom? Och det man ser är, grovt sett, nu generaliserar jag, liksom, men så har de flesta liksom, erkända terapiformerna ungefär lika stora effekter. Det är rätt coolt, men häftigt. Och sen en stor del av det är att folk bara blir bättre för att liksom livet blir bättre. Alltså slumpen typ. Det är ändå typ en fjärdedel av, och det ska man förvänta sig. Liksom, livet går ju upp och ner,
så att
man ska förvänta sig det. Men den största biten är, känner du dig trygg i den här relationen?
Mm.
Och det är inte nödvändigtvis, det coola med det är, det behöver ju inte nödvändigtvis vara ett proffs som gör. Det behöver inte vara en terapeut som gör. Utan att du får i en trygg relation sätta ord på dina tankar, bli hörd och inte försöka bli fixad. Det är också en jäkligt fin vän.
Mm.
Det kan till och med vara en främling. Så det är de här tre komponenterna. Liksom, evidensbaserade grejer, träna över tid och träna tillsammans med andra eller göra i liksom, relationer med riktiga människor som faktiskt är där med dig. Det är det som vi har byggt hela den här liksom, plattformen som vi nu har byggt som heter 29K.
Mm.
Så att vi kan erbjuda det gratis till människor så att människor på bred front faktiskt kan få till riktiga förändringar. Och det går ut på att man i mindre grupper nöter, tränar bra verktyg, de bästa verktygen som finns, och gör det på ett sätt där man verkligen inte får så här, du, gör bara så här, det här är mitt tips till dig, utan det är liksom mer eller mindre förbjudet på plattformen, så här, du får inte komma med tips till någon, du får inte komma med dina åsikter och du får inte försöka fixa någon, du ska typ bara lyssna.
Mm.
Och så har vi byggt liksom det här, så det är live videosamtal och sen det är mindre grupper, så man är 6 pers ungefär, och sen så fortsätter man då några veckor, programmen är liksom mellan 4 och 8 veckor långa, och så tränar man då verktyg genom appen, och det vi ser är att det funkar.
Mm.
Det förändrar människors liv för att, inte på grund av liksom, det vi har gjort är egentligen bara att få människor att typ lyssna på varandra och få träna bra verktyg tillsammans. Men det folk säger är så här, wow, jag trodde aldrig att jag kunde gå så här djupt med främlingar.
Nej.
Och jag trodde aldrig jag skulle kunna göra det online. Jag trodde aldrig jag skulle kunna göra det i min telefon. Och det är intressant, för jag har jobbat mycket som facilitator och drivit såna här processer, ledarskapsutbildningar och såna saker, allt från liksom Försvarsmakten till H&M till Spotify. Och det vi ser är att folk går typ djupare online och i de här programmen än vad de gör annars. För jag sitter ju hemma i min soffa. Ja, jag kan ju typ bara lägga på om jag tycker att det blir jobbigt.
Precis.
Jag skulle ju göra er besvikna. Och det coola är att det här blir det som jag tycker är mest spännande, för jag har gått de här processerna själv, alltså jag går ju i program liksom hela tiden, för jag tycker att de hjälper verkligen mig. Och då går inte jag de som liksom anställd eller liksom en av de som har varit med och byggt det här, då går jag verkligen som så här, Erik, otillräcklig småbarnsfarsa som inte får ihop livet, som knarkar min telefon, så här, hjälp mig.
Ja.
Eller typ inte hjälp mig, för att ni ska typ bara lyssna på mig när jag säger mig igen. Och det coola är att hade det bara varit en app som ger mig de här övningarna, då hade jag liksom, så fort det börjat bli lite jobbigt eller känt den här tröskeln man ska över, som du sa, då hade det bara så här, imorgon kanske.
Exakt.
Som man alltid gör. Men det som händer här är att liksom, sist jag gick ett program så gjorde jag med liksom en arbetslös kille från ett av de andra nordiska länderna, en student, en förskollärare och, eller två förskollärare. Och vi gick det här tillsammans och liksom allting är konfidentiellt, så vi håller liksom delningarna helt vad ska man säga, slutna.
Ja.
Jag missade inte en enda gång.
Nej.
För att jag vet om att de skulle sakna mig.
Ja. Mm.
Och jag gjorde övningarna varenda gång innan, för jag vet om att de förväntade sig att få höra mitt perspektiv på det här också. Så det coola var att så här, jag anmälde mig till det här programmet för att jag själv ville jobba med det här ämnet. Men anledningen till att jag fortsatte jobba med det var för att det blev väldigt meningsfullt. För att de var ju där. Alltså jag är ju där för dem och de är där för mig.
Precis.
Och då handlar det inte om appen. Det handlar om den lilla gruppen som tränar tillsammans.
Exakt.
Och det blir så, du vet, vi gråter, vi delar, vi stöttar varandra. Vi har fortfarande kontakt liksom. Så det är verkligen så här, vi har liksom fått, jag har ju fått fyra nya vänner som jag känner så här, de känner mig väldigt väl. Och vi har träffats liksom 8 gånger i live video calls, det är allt. Så söndag klockan 7. Alltså sjukt häftigt.
Och det här är det.
Det är superhäftigt alltså. Och att så här, tänk vad lite det är som behövs för att vi människor ska känna oss sedda och hörda.
Mm.
Det är typ att någon lyssnar i 10 minuter på dig utan att hoppa in och avbryta. Och det betyder väldigt mycket för andra att kunna ge det till dem. Och det betyder väldigt mycket att få det själv.
Ja.
Och många gånger blir man ju själv liksom förvånad över vad som kommer upp i de här sessionerna. Men också att så här, nu är inte det här terapi, men för de här typen av programmen så behöver vi inte ha ett proffs med. Människor klarar av det själva. Och det finns en styrka i också att så här, vet ni vad, det var ni som fick till de här samtalen.
Exakt.
Själva.
Ja, för det leder oss lite in på nästa fråga. Det här pratade vi lite om innan vi hade startat igång mickarna här. Men i Sverige nu under coronakrisen så har vi ju haft liksom, alltså linjen här har varit mycket eget ansvar. Och att många har blivit, alltså många har fått väldigt mycket ångest och oro av just det, för att ingen har pekat med hela handen. Och då blir det så man tänker, oj, får jag göra A? Kan jag göra B? Liksom, alltså vad tänker du kring hela den här peka med hela handen generationen skulle jag säga att vi är.
Ja, fast också.
Styr oss typ.
Ja, fast äldre också. Alltså,
alla.
Ja, hela samhället.
Alltså,
tiden då. Peka med hela handen samtiden.
Ja, exakt. Kultur, jag skulle säga Sveriges värderingar. Sverige är ju värderingsmässigt helt unika på den här planeten. Vi är de som fokuserar absolut mest på individuell frihet. Vi är de som fokuserar absolut minst på religion. Och vi ger liksom, alla ska få designa sitt liv helt själva efter egen tuta liksom, vad heter det, pipa, tuta.
Egen
flöjt.
Någonting.
Och det häftiga med liksom, det finns en forskare som heter Moxnes som skrev en bok som handlade om att det finns två olika typer av ångest. Den ena är frihetsångest och den andra är strukturångest. Så man får ångest av för mycket frihet. Och då kan man inte välja liksom. Och Erik Fromm skrev en bok om det också, som Flykten från friheten, otroligt bra alltså, som handlar om att så här, vi är livrädda för frihet, vi är livrädda för att ta beslut själva, Vi vill mer än någonting ha en grupp som hjälper oss att ta beslut eller någon vi kan se upp till eller någonting sånt.
Mm, och bara en ram att följa liksom. Fan vad skönt om jag bara kan hålla mig inne på den här
det
ramen.
Finns, exakt, bara, det här är spelboken. Spela
och då kommer jag må jättebra.
Exakt, precis. Ja. Och knepet är ju när det receptet vi får är gammalt.
Mm.
Så här, plugga hårt, bli läkare. Och så mäter man psykisk ohälsa bland läkare. Och så bara, oj, det var inte så snällt av deras föräldrar att säga till dem att de ska bli läkare. Liksom.
Nej.
Nu är inte alla läkare, liksom, har inte en psykisk ohälsa, men nej, statistiskt mycket mer. Och det var nog inte det föräldrarna tänkte på när de sa det. De tänkte förmodligen så här, ja, men för vår generation så var det fantastiskt att vara läkare eller advokat, så gör det. Det var ett recept, men det var ett gammalt recept. Och sen har man den andra ångesten som är ju liksom de som får fullständig krupp på att det finns trafikregler. Eller du vet, att någon försöker boxa in dem på något sätt. Liksom, Tegnell ska minsann inte säga åt mig med sina riktlinjer. Liksom. Alltså, så här, jag håller mig till lagen men jag gör ingenting annat. Så vissa får ångest av att bli inträngda, andra får ångest av att, inte, eller av att släppas för fritt.
Mm.
Och det här är liksom hur mycket kaos jag kan hantera utåt eller inåt. Det är ju, dels är det något vansinnigt bra att träna på och lägga märke till. När börjar jag få ångest? När, hur mycket frihet kan jag hantera? Hur mycket struktur kan jag hantera? Mm. Så man lägger märke till de mönstren. Men sen skulle jag också säga att så här, det är också något väldigt bra att träna på. Det är också en så här mognadhetsfråga.
Ja, exakt.
Desto mognare jag blir, desto mer osäkerhet kan jag hantera utan att kollapsa in och börja reagera. Och liksom, kan jag hantera att folk har olika åsikter än mig? Eller börja måla ut dem som idioter? Hur olika åsikter kan de ha innan jag börjar måla ut dem som idioter?
Mm.
Det är väldigt intressant, eller hur?
Mm. Alltså det är så intressant.
Mm. Det är, och att vi, och på ett sätt skulle man kunna formulera det som att så här, jagutveckling eller mognad för vuxna, så bortanför liksom att man är 18 eller 20, men utan, och framåt. Liksom, så för hur mognar vuxna människor över tid? Alltså vad är en vis person?
Mm.
Och det är ju någon som kan hantera väldigt mycket av den här osäkerheten utan att gå in och säga liksom, ja, det här är rätt och fel, eller det här är min åsikt, eller utan som kan lyssna. Den kloka liksom, mormorn eller farfar. Liksom. De möter ju människor där de är, även om det kanske var lite provocerande att den här åsikten kom fram från den här motparten.
Mm.
Och så försökte de liksom hjälpa den personen att nyansera sin värld. Liksom. De försöker inte trycka på sin egen på dem.
Mm.
Och den här typen av beslutsfattande, den här typen av klokhet tror jag är det vi behöver i samhället. Mer än någonting annat.
Mm,
så tror jag att det är det här vi behöver i samhället idag. Ja. Vi behöver få träna på och nöta på att bli lite klokare hela tiden. Inte rikare, inte mer framgångsrika, inte bättre, snyggare, starkare, mer populära. Vi behöver nog framförallt, tror jag, bygga en kultur som handlar mer om att här, vi ska försöka bli lite klokare.
Mm.
För då har vi också en chans att liksom, navigera ett samhället, bli mer komplext och svårt att navigera.
Precis.
Och mer ansvar läggs på individen. Då har vi liksom en chans att bygga typ en hållbar planet. Jag menar, det är ju typ vår generation som har den chansen. Om vi inte gör det under vår livstid, då finns det typ inte så mycket att lämna över nästa. Och jag tror att liksom, då känner man ju direkt så här, oj vad tungt det blev liksom.
Mm.
Men det här är ju det här är ju den processen.
Mm.
Okej, vad känner jag när jag hörde den meningen så här, vår generation måste lösa den här liksom hållbarhetsgrejen.
Fuck.
Fuck.
Verkligen.
Jag behöver en jag behöver en öl. Jag behöver, kan vi bara kolla på en serie? Eller?
Mm.
Men desto mer kan vi öka den där procenten 1% mer varje dag.
Ja, exakt.
Slutet på nästa år, 36 gånger bättre på att hålla den ångesten. Och bara så här, men berätta mer om den, vad menar du med kollapsen? Och vet, man börjar gräva i problematiken. Men vad kan jag göra som individ? Hur kan jag inspirera andra? Och till slut så börjar vi liksom gå från ångest och den energin och omvandla den till förhoppningsvis lite mer konstruktiva handlingar för oss själva, för andra. Och det här är ju livet. Jag menar, det, alltså, att vara på den kanten hela tiden av våran begränsade förmåga och möta större och större utmaningar, det är ju typ livet. Alltså, det är ju så det ser ut för alla. Liksom.
Mm.
Men också att man säger så här, det där är inte problemet. Det där är processen.
Mm.
Det där är vad det betyder att vara människa. Du kommer alltid ha någonting du kämpar med. Du kommer alltid ha liksom lite liksom någonting som skaver. Och någonting du ska lära dig. Det är för att du har en potential och du ska mogna framåt.
Ja.
Nej, men alltså, fatta motsatsen. Bara så här, nej, men jag har ingen ångest alls. Jag är glad hela tiden. Jag är nöjd med allt hela tiden. Då är det så här, oj. det betyder ju också att du kommer aldrig ta mer ansvar än det ansvaret du tar nu. Du kommer aldrig försöka utmana dina perspektiv mer än vad du gör nu. Du kommer aldrig liksom få uppleva smärta och sorg och förlust för att du brydde dig så mycket om någonting. Alltså de känslorna är ju meningsfull ångest.
Exakt.
Det är ju ångest som man aldrig skulle vilja vara utan.
Nej.
Och den ska man vara tacksam för den pekar oss åt riktning som säger så här måste du utvecklas Erik, du måste bli en bättre ledare. Så här, du går för mycket in i expertroll liksom, och du tar över och du har liksom de här skuggsidorna. Men det är precis där som min kropp då skickar mig lite ångest.
Ja,
och det gör ju exakt. Den för att den säger så här, du Erik, kolla här. Här har du något att titta på.
Ja, hur fan sant.
Alltså det är så sant och intressant. Mm. Men vänta, alltså den här måste vi ta också. Det var en som skrev så här. Att hen var rädd att om coronakrisen blir värre så kommer folk bli kalla mot varandra och enbart tänka på sig själva.
Ja, exakt. Och den delar jag också.
Mm.
Och det är ju för att vi har ju de här sidorna i oss allihopa. När jag blir rädd, hur beter jag mig? När jag blir stressad, hur beter jag mig? Det finns det här klassiska experimentet på Good Samaritan-experimentet där man tar liksom präster ber dem skriva en uppsats om hur det är att vara en god samarit, alltså en god person. Och halvvägs genom deras uppsats så kommer liksom, kursledaren in och säger så här, är inte ni klara ännu? Ni ska vara i andra byggnaden. Skynda bort. De bara, oj, skynda sig bort liksom. På vägen över in i andra byggnaden så ligger en människa utslagen på den gången som de går på. Och är det så att man har stressat de här människorna och sagt ni är sena, då kliver de över personen för att avsluta sin uppsats om hur man är en god medborgare och medmänniska i nästa byggnad. Men om man inte stressar dem, då stannar de. Och säger så här, oj, hur är läget? Hur mår du liksom? Vad är det som har hänt? Och det här är, det är lätt att tänka så här, oj, vilka sjuka människor. Och sen så tittar man på sig själv och bara så här, oj, det där är typ jag.
Alltså,
hela tiden.
Jag kan inte säga
så vi har ju det här i oss hela tiden. Vi har ju det här kalla, hårda, avhumaniserande. Det var deras fel, det är ert fel. Liksom bort med er. Någon annan liksom. Och det kan ju vara liksom att så här, ni vet, partier som inte gillar en viss typ av folkgrupp, de gör ju det mot dem. Och så ser man alla andra partier gör samma sak fast mot det partiet. Och sen så bara, men vi är bättre. Så här, vi kickar ut er fast på ett bättre sätt än vad ni kickar ut andra. Och då bara, inte det exakt samma mekanism i hjärnan typ. Så att vi har ju det här i oss, det här kalla hårda. Och sen har vi också motsatsen. Och tittar man historiskt sett så ser man ju verkligen de här individerna att här, det är när det krisar som vi har möjlighet och bara då vi har möjlighet att visa hur empatisk och vacker mänskligheten kan vara. Det är då ledarna kliver fram. Och då menar jag inte ledarna som är officiella ledare. Då menar jag människor som bör få visa riktning för oss andra framåt. Det är då de kliver fram när det verkligen behövs. Och det kan ju vara, ni vet, städaren, det kan vara, du vet, det kan vara på Östermalm, det kan vara i Rinkeby, det kan vara vart som helst och vem som helst från var som helst i samhället. Men det är då de kliver fram och säger, vi måste ställa upp för de gamla, vi måste ställa upp för riskgrupperna, vi måste gå och köpa toalettpapper så vi kan ge till de som inte kan ta sig till butiken.
Exakt.
Och vi alla har de här två i oss, och vilken vi väljer, det är mer eller mindre det vi kan kontrollera i den här situationen. Vårat beteende och vilken av de här två drivkrafterna som tar över oss. Så att jag delar verkligen den oron. Men jag blir också lite taggad av den och säger liksom att så här, om det är någonting jag ska försöka göra så är det liksom låta den där ena rösten få lite mer plats.
Exakt.
Låta den där riskmedvetna rösten också faktiskt bli hörd. Så jag liksom tar hänsyn och tar hand om det jag behöver ta ansvar för själv, för mitt eget mående, för min egen hälsa, för min egen ekonomi eller min familjs ekonomi. Så det är inte ett antingen eller liksom, lite martyren versus liksom narcissisten, utan det är liksom den ansvarstagande familjemedlemmen, men som också ser att så här, jag klarar mig inte alls utan samhället, utan vi behöver liksom ha ni vet, Raoul Wallenberg-profilerna, vi behöver ha de som verkligen ställer sig och riskerar något för andras välmående. Men det kräver ju att de personerna har tagit sin ångest och gjort någonting av den på ett positivt sätt och säger så här, jag skulle ha mer ångest och ångra mig mer efter coronakrisen om jag inte gjorde något. Och det är så sjukt häftigt perspektiv. Och så här, i slutet på mitt liv, när jag liksom när 90 år gammal eller så, ja, antingen ligger jag på min dödsbädd eller så är det min födelsedag, beroende på hur mycket ångest jag vill ha. Och så tittar jag tillbaka på mitt liv. Vad är jag mest rädd för? Liksom? Är det att inte ha bidragit? Är det att jag inte har tagit hand om mig själv? Är det liksom alltså, vad är det för story som jag mest av allt skulle vilja kunna känna att jag har levt?
Mm.
Och då kommer ju liksom så här framgång och pengar och såna här saker. Det kanske kommer in i bilden, men vansinnigt mycket mindre än vad vi tror. Då är det så här, hjälpt andra, relationer, hälsa, att kunna bidra till någonting meningsfullt. Exakt. Det är de grejerna som också i den här krisen tycker jag liksom lyfts fram på ett helt annat sätt.
Mm.
Det är inte så många som fokuserar så mycket på konsumtion just nu. För man insåg att så här, oj, det där var ju bara någon typ av jakt som ändå var...
Ja, precis.
Så jävla meningslös.
Ja, exakt. Ja. Kanske inte så meningsfull som vi trodde, men den hijackade oss hela tiden. Så jag trodde liksom nästa tröja eller nästa, vad det nu är, kommer göra det.
Mm.
Men det var kanske mer en distraktion.
Mm.
Men du har ju, sista frågan här nu, du har ju forskat väldigt mycket på lycka och vi vet ju att vi inte kan vara lyckliga hela tiden. Men hur ska man ändå liksom hitta sin lycka i en sån här tid? Som ändå är så präglad av ångest för många.
Ja, exakt. Men jag tror att alltså dels så finns det ju liksom så här det enkla konkreta svaret med så här, ta hand om dig själv. Lägg märke till din egna mönster, sov, ät, umgås, liksom rör på dig. Det är så här super basics liksom. Det är det första man ska checka om man känner att man vill ta hand om sitt välmående. Och också fokusera inte så mycket på dig själv. Det är en av de som man lätt missar. Ja. Så här, jag, mig, vad vill jag? Vi är liksom beskolade i så här narcissism. Och alla är så här, vad är din dröm? Och det är så här, det är världens mest narcissistiska fråga. Alltså allting handlar inte om mig.
Liksom. Generation ego, som vi ju...
Ja, och hela kulturen. Liksom. Ja, marknadsekonomin bygger typ på det. Men istället liksom så här, vem kan jag bidra till? När jag går och lägger mig, har jag hjälpt någon annan? Du bara känner efter så här. När jag går och lägger mig, vad hade jag mest av allt velat känna? Att jag vet att jag har hjälpt någon eller att jag fick precis som jag ville.
Mm.
Det är ganska enkelt. Liksom. Så det skulle jag säga är så här, super basic. Sen finns det också ingången med så här lycka och välmående. Vi ska vara så lyckliga som har en skuggsida. Och det är att man inte tror att sorg och skam och ångest och de här grejerna är eftersträvansvärda eller ens värdefulla. Utan säga så här, kanske strunta i så mycket så här, är det här en positiv känsla eller en negativ känsla? Utan säga så här, vad kan jag lära mig av det här och hur kan jag göra något meningsfullt av det?
Mm.
Det skulle jag säga är en vansinnigt mycket bättre med konstruktiv och till och med på sikt kommer du må bättre av det också. Men då kanske du kommer lära dig det du behövde lära dig som höll dig borta från, ni vet, ja, men typ så här, jag vågade ta det där samtalet med min kompis som jag var livrädd för. Det var sjukt jobbigt, jag hade så mycket ångest inför det, men jag gjorde det till slut och nu är relationen bättre.
Mm.
Eller jag skippade den ångesten och sen så har liksom det problemet bara fortgått och nu har jag blivit lite bitter typ.
Exakt.
Den kostnaden är mycket högre liksom, men den är lättare. Så det är så här lättja vinkeln som lyckofokuset kan leda till lättja som oftast leder till ett ganska jobbigt liv.
Så
liksom meningsfullhetsfokuset leder det genom de jobbiga känslorna men mot kanske då ett mer välmående liv på sikt. Så jag tror att det är nog det greppet jag tror att vad jag har förstått hittills i varje fall liksom, och lärt mig från de grejerna som jag har läst att det skulle vara kanske min reflektion på den frågan.
Alltså wow!
Ja, men jag vet inte vad jag ska säga.
Men, alltså Erik, kan du lova en sak och det är att du kommer tillbaka till ångestpodden?
Ja, men mer än gärna.
Bra.
Jag, jättegärna.
Då har vi det inspelat.
Ja, absolut.
Att du har lovat.
Ja, absolut.
Men vad har ni liksom nu i 29K gjort på just alltså i den här krisen, nu coronakrisen?
Ja, exakt. Så ganska tidigt in så märkte vi liksom att så här, wow, det här kommer drabba väldigt många och väcka väldigt mycket behov och oro, ensamhet, oro för framtiden. Och då stod vi på en plats där det så här, vi har runt 40 000 användare och folk älskar den här upplevelsen och den hjälper verkligen människor. Vi vet att den gör det. Den är gratis för dem. Och sen sitter vi samtidigt där med några av de bästa forskarna i världen för att hjälpa just med såna här typer av situationer som människor hamnar i nu. Mm. Och det är liksom, jag har oro, jag har ångest, jag vet inte vad jag ska göra framåt. Mina relationer håller på att liksom, ja, strular.
Ja.
Och jag vet inte hur jag ska ta beslut, jag vet inte vad som är viktigt för mig liksom, i den här situationen. Så vi skickar ut en enkät till alla som vi kände och kunde få ihop, och från den så hittar vi de här tre stora behoven. Och med hjälp av de forskarna då, så byggde vi kurser och övningar och meditationer kring varje av de här behoven. Så ett kring ångest och oro, ett kring relationer och ett kring liksom att hitta mening i livet och hitta sina värderingar trots att man är i en sån här situation. Så det är liksom inte corona specifikt, men det är liksom i de tre grejerna som väcks och som vi såg väcktes hos människor. Så det har vi nu faktiskt precis lanserat. Så det finns i appen synik.org, man laddar ner den. Den är gratis, ingen, så här, det finns ingen reklam, det finns ingen som försöker kränga på dig grejer, det finns inga inköp i appen, ingenting. Och vi kommer inte sälja din data till, ni vet, Satan. Som många andra gör. Det är såna tjänar pengar. Vi är ju helt finansierade av filantroper och liksom en stiftelse. Och vill bara stärka människor genom en sån här kris och upplevelse. Så de finns tillgängliga nu. Så det finns liksom superbra verktyg som man kan använda bara för att vet, man har en känsla just nu, man har svårt att somna. Eller jag har mycket oro över den här grejen i mitt liv. Då finns det dels enkla övningar, meditationer, men sen finns det framför allt de här kurserna. Så de är ungefär 3-4 gånger som man träffas, en gång i veckan, så 3-4 veckor långa. Och då sätter man ihop med några andra som vill gå just den kursen. Man träffas samma tid en gång i veckan och i ett live-videosamtal som vi har byggt in i appen. Så får man liksom lära sig lite enkla principer, typ så här, avbryt inte. Försök inte fixa de andra. Bara lyssna, det är typ det. Och så går man liksom varvet runt och man håller det här själva samtalen. Och jag vet att det låter läskigt och liksom som så här, oj, jag har aldrig gjort det här i en app tidigare. Men testa, för att det är verkligen...
Jag måste testa.
Jag kommer ladda ner.
Och det är så häftigt, för vi är liksom grupper från, ni vet, så här, hela världen som möts. Så innehållet är på engelska, men vill man köra på svenska så kan man bara skriva det när man har så här sin, när man startar sin grupp, så kan man säga, jag vill gärna köra på svenska. Så man har liksom möjlighet att göra en liten beskrivning där när man startar, så här, den här tiden vill jag köra. Eller så joinar man en grupp. Och så får man liksom stärka varandra genom den här processen, och då får man liksom lite verktyg, ett verktyg i veckan som man ska träna och nöta lite grann tillsammans. Och så möts man en gång i veckan och kör den här sessionen. Och av dem då, vi har ett stort antal människor som har gått de här, liksom 1300 på App Store som har ratat det, men alla har liksom ratat det på 5,0 av 5. Så wow. De hör av sig liksom dagligen, får liksom mail på så här LinkedIn eller Facebook eller liksom så, där de är så här, alltså jag är så tacksam för det här, verkligen förändrat mitt liv. Många då amerikaner som är så här, jag har inte råd med någon typ av professionell hjälp.
Men det vet jag, många som lyssnar på oss också.
Ja, exakt, precis. Och nu är inte det här liksom klinisk behandling, men det är effektiva verktyg för att hantera liksom sånt som många kämpar med. Så vi är liksom ett program med Rachel Brathen som heter Yoga Girl online. Hon är 3 miljoner följare. Med henne så har vi byggt ett program som är 8 veckor långt om självmedkänsla, self-compassion, som har visat sig så vansinnigt stora effekter på hur vi mår, stressnivåer, ångest, depression, sådana här saker. Och då är det hon som deltar i innehållet. Så man får se henne sitta där och jobba igenom typ sin inre kritiker. Och så delar hon det i appen. Liksom. Och så får man följa. Så vi har liksom hon, vi har några andra jättestora namn som nu har spelats in, som kommer lanseras framöver. Så det här finns liksom helt tillgängligt. Så jag vill verkligen bjuda in er och dig som lyssnare till att
testa. Jag tänker, men eftersom det är gratis så har man ju ingenting att förlora.
Nej! Verkligen inte.
Nej. Tack så jättemycket, Erik, för att du ville gästa det här extrainsatta ångestpodden avsnittet. Och vi hörs som vanligt på torsdag.
Ja, det gör vi.
Hejdå!
Hejdå!
Tack!
Även alltså...